Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hjärtligt välkomna ska ni vara nyhetsshowen. Ina Lundström, du är med mig idag.
Jag är med dig idag, Kalle.
Hur står det till i dessa påsktider?
Det är helt jävla underbart. Mm. Snart är jag ledig i några dagar.
Dymmelonsdag.
Ja, dymmelonsdag. Allsvenska premiären står för dörren. Det ska väl bli sol kanske.
Ja.
Det känns bra. Hur är det med dig?
Vi har mycket fint framför oss. Jo, ja, det är bra med mig. Vi har också mycket att prata om idag. Ja. Vi ska börja med att ringa upp vår reporter Adriana Pavlitsa på plats i Baltimore efter broraset där. Fullständigt häpnadsväckande bilder man sett därifrån ju under gårdagen när den här bron rasade ner i floden. Där. Jag kommer också prata om att Doggy Doggelito är cancelled i Oxelösund och att Greta Thunberg var med Aktuellt igår. De har inget med varandra att göra.
Nej, de har inget med varandra att göra, de två. Okej. Jag kommer ta upp den upplyftande nyheten om Sveriges usla beredskap inom nästan alla områden som har nått oss från olika håll de senaste dagarna.
Kom igen nu, Sverige.
Mm.
Vi ska också få besök. Anja Jelinek kommer hit, GPs matskribent. Vi ska snacka lite påskmat. Hon kommer ge oss en del goda tips där om man inte bara vill trycka i sig massa ägg och sill och sådär. Eller kan man inte bara få göra det då? Vi vrider och vänder lite på det tillsammans. Du har säkert en annan åsikt om mat. Om
det brukar rätt. Kunna komma något då.
Sen har vi bakvagn. Vad har du där?
Där kommer jag prata om att Pajala vill byta namn. Om föräldrar i Solna som åker till Sydostasien och tar en time out utan att nödvändigtvis respektera skolplikten, och om ett brittiskt program som har sänds på nordkoreansk tv med vissa modifikationer.
All right, ja, men jag kommer prata lite om JLC-guldet. Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan.
Ja, nu är en ny spelare i matchen igen, en gammal bedrägerihärva från 90-talet. Kan ha med det här att göra eventuellt.
Mm.
The court shall decide.
The court shall decide.
Längre fram. Men ja, läget är bra. Jag ser också fram emot den här liksom påskhelgen, allsvenska premiären. Spelar in GPs nya fotbollspodd igår. Där jag är med på ett hörn. Den kommer komma ut här under dagen också om någon är fotbollsintresserad.
Gud,
jag puffar lite för den också.
Ja, gud vad spännande. Mm. Det ska jag lyssna på. Nej, men det är så här, det är liksom, det är ett så tydligt vårtecken ju. Man har många vårtecken. Vi har ett gäng tjackisar som brukar sitta i en rondell nära där jag bor. Det är ett vårtecken.
De flyttar ut.
De flyttar ut, precis. Det är vissa fåglar som hörs. Det är lite ljusare på morgonen. Mm. Och så är det ju liksom allsvenska premiären. Så att, ja, nu kulminerar. Nu händer det, Kalle.
Ja, det gör det. Och nu kör vi också igång det här programmet. Ja, igår efter sändning så såg jag i alla fall först de här bilderna från Baltimore då, där ett stort fartyg som det såg ut kraschade rakt in i ett av brofästena till den här bron i Baltimore, och den faller ner som ett korthus alltså. Det var något av det mest iögonfallande jag sett på väldigt, väldigt länge alltså. Francis Scott Key Bridge rasade samman efter att det här fraktfartyget då kolliderat med den. Och nu har vi faktiskt med oss då direkt från Baltimore, GP:s reporter på plats, Adriana Pavlitsa. God morgon säger vi. God natt nästan, Adriana. Eller hur är, vad är klockan?
Ja, precis. Klockan är 2 på natten här nu precis. Så att det är ett dygn sedan allt det här hände kan man säga.
Då är vi extra tacksamma för att du pallar var uppe och pratar med oss, Adriana.
Ja, men självklart.
Vill du berätta, vad vet vi om det som skedde?
Ja, men det var ju strax innan 1:30 där natten mot tisdag lokaltid som det var ett fraktfartyg som körde in i bron som kollapsade på bara några sekunder. Precis som du beskriver så är det ju nästan som en leksaksbro som bryts i delar och faller ner i vattnet. Som tur var så lyckades det här fartyget skicka ut ett nödanrop precis innan, och det gjorde att man snabbt kunde stänga av bron för trafik. Och de som gjorde det här, de beskrivs som hjältar av guvernören. Många liv räddades tack vare det här. Men dock så pågick ett arbete på bron och de som jobbade där hann inte ta sig därifrån då. Men det är fortfarande många frågetecken om vad som har hänt.
Ja.
Vad säger människor som var i närheten när det här hände igår? Hörde de smällen eller hur, vad märktes runt omkring så att säga?
Ja, men det är en del som bor i närheten av den här bron och jag har pratat med ganska många människor här idag och alla beskriver den här smällen. En del vaknade av den, andra som var ute med hunden reagerade starkt på det här och de beskriver det allihop som ett högt boom. Och en kvinna som jag pratade med som bor väldigt nära det här brofästet, hon berättade hur huset skakade och hon beskrev ett mullrande som nästan från ett åskoväder som pågick liksom. Och folk är ju väldigt chockade och bestörta över det som har hänt. Och den här bron är ju en slags juvel för Baltimore och också en viktig fartled. Så det är någonting som är en självklar del av både vin och infrastrukturen i Baltimore. Och många har en personlig anknytning till den. Jag pratade med en del äldre här som har sett bron byggas på 70-talet.
Ja, och det är ju tiotusentals människor som passerar varje dag, vad jag förstår, över den här bron då som funnits sedan 70-talet som du säger. Vi läser här under morgonen i svensk media att den här sökinsatsen nu kommer att avslutas eller åtminstone pausas då eftersom det är 6 byggarbetare som ska ha förfunnit sig på den här bron när den kollapsade då i mörkret liksom. För det var ju mörkt och det har varit svårt att söka. Så där, vad vet du om den där sökinsatsen, hur den har gått till och om den kommer att fortsätta längre fram?
Ja, men den har varit väldigt omfattande och det har varit räddningstjänst från många olika departement och poliser och FBI och verkligen ett stort pådrag. Det är ju då 8 personer som man beräknar har hamnat i vattnet då och 2 ska ha skadats och räddningspådraget då har avslutats för jag har förstått och de här personerna befaras döda. Det är alltså 6 personer då som man inte har kunnat hitta och det har ju varit väldigt kallt och framförallt i vattnet så att man beräknar att man inte kommer att kunna hitta dem vid liv helt enkelt och det är ju förstås väldigt, väldigt tragiskt och sorgligt och många är väldigt ledsna över det här. Jag var på en gudstjänst här på kvällen där folk bad för familjerna som är knutna till de här personerna och det är en väldigt allvarlig stämning här i Baltimore kan man säga. Och jag har också pratat med anhöriga som är väldigt chockade över och har svårt att ta in vad som har hänt. Och folk som bor här också, det finns olika lager i detta. Dels är det liksom den tragiska biten men det är också en oro inför vad det här kommer att innebära för Baltimore ekonomiskt. Många är beroende av jobb i hamnen eller behöver bron för att ta sig till jobbet. Och vissa är oroliga över ekonomin och att det här kommer att medföra högre skatter till exempel.
Mm. Den är ju den här hamnen i Baltimore, det är en stor hamn och det är mycket bilar som kommer dit och transporteras för export och import och sådär, jag har förstått. Så det är förstås många som liksom har en koppling till själva hamnen då. För om man ska beskriva den här bron, hur den ligger, jag antar att det blir svårt att liksom köra upp längs den här floden in mot hamnen nu när bron har liksom fullständigt kollapsat. Det är ju hela bron som ligger i vattnet nu i princip.
Ja, i princip hela bron. Man ser liksom en bit som sticker ut och sen är det bara tomt. Och den här bron ligger liksom lite i utkanten från stadskärnan. Men den binder liksom samman större fartleder. Så det handlar om mycket trafik och det är ju 30 000 ungefär bilister varje dag som kör där. Och, så att det får jättestora konsekvenser. Och det kommer bli en kostsam process att bygga upp bron igen. Biden, presidenten, har ju gått ut och sagt att det bör finansieras från federalt håll. Men det återstår ju att se hur det kommer att gå till mer exakt. Och som du säger så är det en av USAs största hamnar och transportministern Pete Buttigieg har sagt att han är orolig för att det kommer få konsekvenser helt enkelt för både ekonomin och handelskedjan. Så det finns många aspekter av den här olyckan kan man säga som är väldigt tragisk på ett personligt plan för ett antal familjer men som också kommer att ge eko kan man säga i samhället för åratal framöver. Och jag ska också säga det att man har ju påbörjat redan nu en utredning över hur det här kan ha hänt. Men så dels av fartyget och fartygets agerande men också själva brostrukturen om det fanns några brister i den. Och man har satt samman ett team på 24 experter som då ska gå till botten med vad det är som har hänt. Mm.
Men i dagsläget vet vi ingenting om det, Adriana, eller hur liksom skeppet kunde tappa kontrollen så här.
Nej, alltså av någon anledning så har ju fartyget frångått sin vanliga rutt och den här avvikelsen ska ha skett precis alltså någon minut innan krocken. Så det handlar liksom inte om en stor ruttändring utan det är precis där i slutet som något har skett. Och man kunde väldigt snabbt konstatera att det rör sig om en olycka och inte någon så att säga intentionell handling. Och myndigheterna har sagt att den här föraren av fartyget ska ha gjort precis allt som gick att göra för att sakta ner fartyget. Så det är väldigt många frågetecken fortfarande.
Det är det jag läser under telegrammar under morgonen att det här fartyget ska ha klarat då två inspektioner förra året och hade giltiga certifikat. Så den här utredningen blir ju förstås intressant att följa. Adriana, du är alltså på plats i Baltimore. Man kan läsa på gp.se texter du har skrivit där du pratat med folk i området, folk som drabbats av det här på olika sätt. Vad händer framåt under morgondagen? Vet du någonting om det?
Jag vet inte för lite om det. Jag antar att man kommer att fortsätta och jobba på olika sätt med att utreda olyckan och försöka liksom ta sig an olika utmaningar och leda om trafik och alla sådana här praktiska saker. Men också försöka stötta familjerna och hjälpa dem och komma till någon slags känsla av avslut så småningom trots att man då inte har kunnat hitta de här personerna. Så att det pågår ett stort arbete på olika plan och nivåer här i Baltimore.
Tack så mycket för att du var med oss här under morgonen. Adriana Pavlic, alltså GPs reporter på plats i Baltimore. Nu får du gå och lägga dig och vila ut efter en lång dag, Adriana. Tack ska du ha för att du var med.
Tack så mycket. Nyhetsshowen.
Absolut. Tack så mycket.
Hej, hej.
Ja, senaste nytt där från Baltimore, alltså direkt med vår reporter på plats, Adriana Pavlic. Vi går vidare, nu ska du tala om något annat.
Jajamän, nu tänkte jag att vi skulle kolla lite närmare på Sveriges beredskap för att det senaste dygnet så har liksom rasslat in ganska många alarmerande rapporter om hur illa förberett Sverige är för krig. Från lite olika håll. Ja. Det började med ett pressmeddelande igår morse från Svenska Kraftnät som säger att det finns alldeles för få personer som kan ta hand om Sveriges elförsörjning om det blir krig. Och det här med elförsörjning är ju rätt viktigt såklart. Så för att lösa det så kommer man börja utbilda civilpliktiga. Alltså inte kreti och pleti, men folk som liksom kanske inte jobbar med el just nu men ändå anses ha rätt utbildning eller bakgrund.
Ja, det har de i alla fall. Det är inte bara sådana med ett bra självförtroende som tänker att det är bara hanen och honan och koppla kablar.
Kolla en YouTube-video, inga problem. Så i slutet av 2028 så beräknar man då att man ska ha krigsplacerat 1000 civilpliktiga inom elförsörjningen. Målet är att man ska komma upp till 5000 så småningom. Jag blev liksom inte helt trygg av de här siffrorna. Jag kände så här, 2028, det är svin långt kvar.
Ja.
Och, så då, och det realistiska är att vi ska kunna skaka fram en femtedel av målet.
Mm, ja, just
på
det.
Så många år.
Ja, nej, men okay, det är inte riktigt.
Jag kände inte så här, åh fan vad skönt, vi är redo. Nej. Men kul att de kör och gött att de tar tag i det, antar jag. Men sen släpptes nästa beredskapsbomb och det var TT som rapporterade att Plikt- och prövningsverket har väldigt svårt att hitta ungdomar och kalla till mönstring.
Ja, det är det där, ja. Det har jag hört bara lite grann om. Mm. Det är, folk kommer inte ens till mönstringen alltså.
Nej, för 2 av 3 lider av olika sjukdomar eller diagnoser då. Som gör att de inte kan mönstra.
Det är det som är.
Två av tre. Ja. Så väldigt, väldigt många. Av dem då, lite drygt 100 000 som svarade på mönstringsunderlaget i år var det alltså 68 000 som överhuvudtaget inte gick att kalla in.
Nej.
De vanligaste anledningarna att rätta är psykisk ohälsa då. Depression.
Jävlar
ångest.
Vad dåligt vi verkar må.
Ja, det verkar verkligen må dåligt.
Alltså jag kan bara gå till mig själv.
Det är väl liksom så gör det.
Preskriberat nu. Mm. För jag vet att man får inte ljuga Nej. För Försvarsmakten på något Nej. Vis. Men jag var ju på mönstringen.
Du
till skillnad från
det.
Alla de här psykfallen. Jag älskar
när man ligger ner men ändå lyckas sparka neråt.
Nej, men precis. Obs-skoj. Nej, men jag var ju där liksom. Men att jag gick ju också hem vid lunch då för att man hade haft en sån psych-eval. Just det. Liksom, psykologisk utvärdering. Och de väl bara... Jag kan väl säga så här att de kände nog att jag inte var så sugen på det.
Just det.
För det kan man ju, man kan ju också vara man kan ju vara väldigt ärlig också.
Ja.
Istället för att ljuga till exempel.
Precis.
Jag vet inte vad, folk kanske förstår ungefär vad jag far efter.
Jag tror det. Men alltså så här, man kan väl ändå säga det, man behöver inte bara liksom tänka att dagens kids hit och dit för att ungdomar har ju ljugit för att skippa lumpen i alla tider. Det som är lite depp här är att enligt Pliktverket så har man jämfört då siffrorna med Socialstyrelsen och kommit fram till att ungdomarna antagligen inte ljuger utan faktiskt har så mycket depression och ångest.
Det har man ju hört också att det är ett stort problem med psykisk ohälsa bland unga, det vet vi ju.
Precis, så att det kanske inte alls är att de ljuger. Men även om det inte är så har man ändå börjat fundera på att kräva intyg. Mm. Det här gamla kalla kriget-uttrycket trust but verify. Man gillar. Det har nog sipprat upp till ytan igen. Pliktverkets generaldirektör Kristina Malm säger till TT, svarar man i mönstringsunderlaget att man har till exempel diabetes, då ska man bifoga ett intyg på att så också är fallet.
Jag litar verkligen på dig. Jag ska bara begära ut alla handlingar som
exakt,
rör
som
din bakgrund.
Detta. Men det är trust but verify. Jag tycker det är viktigt att påpeka här till diabetikernas försvar att Försvarsmakten bestämde så sent som 2020 att diabetiker, de har inget i lumpen att göra. Aha. Och diabetikerförbundet, stora diabetikerförbundet tyckte ju det här var svindåligt. Laura Tuominen Låsic på diabetikerförbundet sa då 2020, unga diabetiker har upprepade gånger tagit kontakt med oss och frågat om det är något vi kan göra. Mm. Så det finns ju också en massa diabetiker som skitgärna vill göra lumpen men som inte får, vill jag bara säga, till kidsens försvar. Försvarsmakten har lite bestämt så här, nej, de här sjukdomarna ska inte en äkta militär ha. I alla fall, kort efter det här pressmeddelandet släpptes igår, då fick Liberalernas försvarspolitiska talesperson Anna Starbrink gå ut och kräva hårdare kontroller. Och så här säger Starbrink. Ibland kan det också vara så att man själv uppfattar att man har en allergi eller så, men den är inte diagnostiserad. Och sätta en diagnos, det är något som en läkare ska göra. Och då känner man, ja, läkare, de ja. Litar vi på. Tack gode gud för läkarna. Igår kunde Sveriges Radio rapportera att majoriteten av alla regioner i Sverige nu har krigsplacerat sina läkare. Alltså att läkarna vet vad som ska hända om det blir krig.
Ja, ja, ja. Mm.
Äntligen lite jävla goda nyheter. Skönt att något funkar, tycker jag. Så här sa överläkaren och reservmajoren Henrik Lund till Ekot igår.
Svenska läkare idag är extremt duktiga i fred, men tyvärr inte förberedda för krigets krav.
Duktiga i fred, låter de ut där man är ensamma typ.
Det var inte så. Det räcker tydligen inte att läkarna är krigsplacerade. De måste också veta vad de ska göra när det då börjar, citat, välla in krigsskadade på sjukhusen.
Ja. Hur tränar man för det?
Hur tränar man för det? De behöver lära sig prioritera vilka patienter ska få vård först, hela den grejen. Henrik Lund går inte närmare in på vad det är, men jag kollar vad Socialstyrelsen säger om det här. Då i en publikation från 2022 skriver de att liksom, sjukvården i krigstid bland annat behöver ta hänsyn till Genèvekonventionen. Och den säger ju då att sårade och sjuka ska få den sjukvård och omsorg som deras tillstånd kräver, oavsett om de är stridande eller civila, eller vilken part i konflikten de tillhör.
Mm.
Alltså vanlig medicinsk etik, men kan ju kanske man behöva lite stöd för att utföra om det är så att du har en mer sårad fiendesoldat och så ska du ändå prioritera den framför en mindre sårad.
Det är den typen
svensk,
av liksom
odiabetisk soldat.
Utmaningar de måste vara förberedda på då inför den här krigsplaceringen.
Exakt.
Det räcker inte bara att de kommer dit och bara hej, nu är det krig och jag är här.
Nej,
typ. Kan du göra den här prioriteringen? Nej, jag har ingen träning för det.
Precis, det räcker inte heller att de har fått ett brev där det är så, det är Skövde som gäller för din del för 10 år sedan kanske. Och kanske inte kommer ihåg att de har fått det brevet. Så
men
kan det också
just
vara.
Det, påminner gärna där, ja.
Eller hur? Och där trodde jag igår någonstans att jag hade fått dagens dos av dåliga beredskapsnyheter. Men det kommer mera. Igår publicerade vi på GP en artikel av Arne Larsson. Rubriken är maten vi skulle tvingas sluta äta om kriget kommer. Det kommer väl kanske inte som en jättestor chock liksom, vid det här laget, att vi inte heller är jätteförberedda på matfronten. En sak väldigt många skulle få vänja sig av vid är kött.
Okay.
Skriver han. 1995 när Sverige gick med i EU, då producerade vi 90% av allt kött vi åt i Sverige. Idag?
Själva liksom.
Själva. Idag 56%. Ja. 56%. Finns en liten ljuspunkt här och det är att produktionen av nötkött i Sverige har legat rätt stabilt sedan 80-talet. Men köttkonsumtionen har gått upp något så in i helvete. Delvis på grund av befolkningsmängden, men inte bara.
Nej, okej. Jag tänkte typ säga så här, ja, men vi äter kanske lite mindre kött också.
Man kan tro det, men så är det absolut inte. Nej. Om man jämför med 1995 igen då, så åt en vanlig svensk 68 kilo kött om året. Nu 80 kilo. Jag vet inte vad det är. Protein gains.
Är det typ att man åt så mycket halvfabrikat då? För att det bara var så 40% kött i falukorven?
Ja, men jag tror också typ så här, generellt sett så har folk mycket mer. Alltså maten har ju blivit billigare.
Ja.
Vi, alltså 1995 så var det ju fortfarande typ så. Vi ska gå på restaurang. Vi ska bara spara i 3 veckor först.
Ja, ja, visst.
Det var inte som att man nu typ, fan vad gött. Jag käkar lunch ute hela tiden.
Vi var fan aldrig på restaurang när jag var liten. Och då gick det ingen nörd på oss.
Nej. Det var bara inte en grej man ägnade sig åt liksom. Så det blir ju lite segt. Kanske vi får gå tillbaka till 1995. Gå på Kinakrog en gång var tredje år när farfar fyller år.
Så bara. Blir det om det är krig i Sverige.
Så blir det om det är krig. Låt det aldrig hända. Andra saker som vi importerar väldigt mycket av är matfågel och mejerivaror.
Ja.
Miljöpartistiska politikern Isabella Lövin intervjuad i artikeln i GP. Hon säger det räcker inte att rusta armén för att ha ett effektivt och bra försvar. Vi måste öka vår matproduktion också.
Mm.
Men då tänkte jag, så jävla illa kan det väl inte vara. Någonting måste vi väl ändå vara helt självförsörjande på.
Ja.
Kollade lite olika källor, tog en tur.
Förutom psykisk ohälsa.
Förutom där är vi helt självförsörjande. Diabetiker, psykisk ohälsa, helt självförsörjande. Så jag bara, men så här, några livsmedel kan väl vi 100% allt liksom.
Mm.
Det var inte jättemunter läsning som kom tillbaka till mig. Alltså det visar sig att Sverige är helt självförsörjande på 3-4 matråvaror. Och det är spannmål, morötter och socker och antagligen, men inte med största sannolikhet, men inte helt säkert, raps.
Aha.
är de va?
Gott.
Så då tänker jag så här, beredskapsarbetet är uppenbarligen piss. Jag ska göra min lilla del för att bidra. Jag har satt ihop en liten trerättersmeny som man kan avnjuta om krisen eller kriget kommer.
Och du redan har varit på Kina-restaurang den här månaden.
Det här var tredje år.
Ja, var tredje år
var så var det när man var liten.
Ja, just det, så var det. Ja. Var
bara när farfar fyllde jämnt. Ja. Man fick gå. Kalasbyxor var man tvungen att ha på sig. Det var fruktansvärt. Förrätt då? Kallpressad rapskaka.
Kanske.
Låter fancy schmancy.
Jag förstår knappt vad det är.
Nej, men det är en biprodukt från rapsoljetillverkning. Det är jättetråkigt. I fredstid använder vi de här kakorna som fodertillskott till mjölkkor. Men med ett fint namn så kan vad som helst säljas ner. Sen blir det varmrätt. Gott. Tyvärr har vi lärt oss då att tyvärr har vi lärt oss då att om kriget kommer före 2028 så kan vi absolut inte vara säkra på att det finns någon el.
Nej, just det.
Nej, och just kanske det. Inte heller efter 2028. Då är det 1000 personer ska se till. När det borde finnas 5000. Så det blir vedugnspizza. För det kan man göra utan el. Jättegott.
Det finns ju många sådana nu. Det är
den
populärt.
Blir väldigt söt blir den. Det blir fermenterad vete i botten. Och sen blir det då ingen tomat. Utan istället blir det morotspuré. Och ingen ost. Utan istället blir det morot. Och istället för de andra påläggen så blir det också morot. Så det blir gott. Och så efterrätten. Vill man ens ha efterrätt när varmrätten var så himla söt och god?
Känner man att man står sig också.
Ja, men det är viktigt att unna sig i kvickstid, Kalle.
Med slaggprodukten från rapsolja.
Man måste hålla moralen uppe. Så till efterrätt så blir det morötter. Men som man kanske har lite socker på sig. Och några havregryn. Jävligt nice ändå.
Toppen.
Vet inte riktigt hur tandläkarnas krigsberedskap är. För det blir mycket socker som vi får äta. Så det kan bli att det blir ytterligare ett problem. Och för alla protein gain bros som
det är också jobbigt,
inte kommer komma upp i sina 300 gram protein om dagen.
Att vi fixar så mycket socker själva.
Ja, men det gör vi. Ja. Det kan vi.
Ja, det kan
socker
vi.
Och morötter, nu kör vi.
Ja, nu har man ju det där suget igen vid den här tiden på morgonen.
Det.
Att man liksom skulle vilja ha ännu mer nyheter, men gärna ett lite kortare format på något sätt. Och då står ju du här, Adam Bergsten.
Hej.
Som av en händelse.
Ja, otroligt.
Ja, speak of the devil. Vi slår om i ton, för man vet aldrig vad du börjar med. Varsågod med nyheten, Adam.
Tack. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att ha riktat ett pistolliknande föremål mot en annan man i Bäckebol under tisdags eftermiddagen. Enligt uppgifter till polisen ska ett skott ha avlossats i luften i samband med händelsen. Den misstänkte ska därefter ha flytt platsen i en bil. Drygt en timme senare kunde den misstänkte gripas efter att ha observerats av en patrull på riksväg 40 i Borås. Polisen misstänker inte att några fler personer har varit inblandade. Ingen uppges ha kommit till skada. Lisebergs nya koncept inför påsklovet, där barnen kan gå på kaninmusikal och åka karuseller, mötte kritik efter att läsare till GP hört av sig. Kritiken bestod i att parken frångått sina vanliga regler om att alla under 110 cm får gå in gratis i parken, men nu ändrar sig Liseberg. Tidigare har man sagt att barn i liggvagn får gå in gratis, men nu väljer man att förtydliga reglerna. Istället gäller gratis inträde till själva kaninlandet för barn under 90 cm. Mårten Westlund, PR- och kommunikationschef på Liseberg, säger till GP att hon själva kände att det här gick lite för snabbt och blev otydligt. Därför har de nu förtydligat reglerna. Och om du är sugen på att återskapa Casino Cosmopol där hemma, så finns det goda chanser till det just nu. I alla fall vad gäller interiören. Inredningen från kasinot i Göteborg och Malmö ska nämligen säljas till högstbjudande. På förrättaren PS Auctions sajt kan den som känner sig manad bland annat buda på allt från shuffleboards till krukor och restaurangutrustning, eller varför inte ett bord som ser ut som huven på en Chevrolet. Däremot ligger inga spelmaskiner eller roulettebord ute till försäljning.
Oh, underbart att någon återskapar kasinokonsol hemma. Mm.
Ja. Alltså alla killar med drömmar. Liksom, gör det inte bara. Gör det inte. Komma hem till den Chevrolet-bilen.
Och på en fritt i sådana här små stålkorgar.
Vi kan gå hem till mig. Jag har en grej jag vill att du ska få se. Ja. Men gör det inte killar.
Tänk om en shuffleboard hemma. Sandigt bara. Mm. Att det ska skvätta runt och sånt bara.
Sant.
Mm. Ja, ja. Också ovanligt att Liseberg liksom att det är något dåligt att det går lite för fort. Ja. Vet, det brukar ändå vara deras grej ju, att det ska gå fort.
Det är sant.
Lite pirrigt och så.
Det är sant. Ja. Jag tyckte det var konstigt att de hade ett längdkrav innan. Jag tycker ändå ålderskrav känns mycket bättre.
Ja.
Det blir ändå lite så här påminnelse också om Lisebergs mörka historia när de hade ett litet land med kortväxta. Ja, när de öppnade Lilleputtland. Så känner jag bara att det blir lite sjukt och typ ens prata inte om längd, Liseberg.
Nej.
Gör det inte.
Gå vidare. Mm. Det ska vi göra också i programmet. Tack Adam.
Tack.
Lina,
ja.
Greta Thunberg var med i Aktuellt igår.
Det var hon!
Ja, vi har ju sett henne nu det senaste en del lyftas iväg från riksdagen, eller utanför riksdagen, där hon satt och protesterade då. Vi har också snackat om att hon tog ton på SAS årsstämma ju. Hon var där i protest och sa, vad ska SAS göra för klimatavtalet bland annat? Men nu var hon ju med då på en förberedd, planerad intervju i SVT:s Aktuellt. Och det var väl ett tag sedan, vad jag kan minnas i alla fall. Mm. Man såg henne i det sammanhanget. Hon var sån här enligt SVT:s klimatreporter Ulrika Bjärström. Nu ska vi se vart jag hade lagt det där.
Det var en äldre och hårdare Greta Thunberg som tog plats i Aktuellt-studion. Hennes misstro till folkvalda politiker tycks bara ha fördjupats.
Ja, en äldre och hårdare Greta Thunberg enligt henne då. Det är ju så, det var lite intressant att höra från henne för att hon har ju fått en del kritik faktiskt det senaste, Greta då, och hyllningar får man ju komma ihåg då. Hon är ändå en person som väcker många olika åsikter kan man väl säga då. Men kritiken har bestått i att hon driver någon sorts antidemokratisk klimatkamp. Det tyckte till exempel Svenska Dagbladets ledarskribent Mattias Svensson, som inte själv ser ut som en aktivist direkt.
Nej.
Han ser mer ut som att han är ledarskribent för Svenskan. Mm. Men andra har framfört liknande kritik och att hennes så här konfrontativa stil då delar folk istället för att förena brett i den här klimatkampen som ju är så viktig, det skriver ju många under på. Men just hennes stil då. Mm.
Man borde med vara som jag, bara så ät med morötter allihop.
Precis.
Så gott
komma
de
med
kan.
Tips på recept och sånt. Greta står utanför riksdagen och tipsar om en god liksom morots. Ah. Kimchi, kan jag göra kimchi på morot?
Absolut, vet inte. Ja. Absolut. Det kommer du få testa snart.
Så kan hon vara, kanske Greta. Men det vill hon inte. Hon menar ju att politiker i princip medvetet vilseleder människor i klimatfrågan. Det var en grej hon var inne på där i intervjun, vilket ju, ja, det är ju ganska tuffa anklagelser ändå. Men det står hon för. Och hon menar också att inget parti gör tillräckligt för klimatet i Sverige så som det är idag. Och så här sa Greta om just att demonstrera utanför riksdagen då, som hon har fått kritik då för att det ska vara antidemokratiskt på någon vänster.
Riksdagen och de folkvaldas position är såklart en fundamental del av demokratin. Att protestera och göra sin röst hörd när någonting är fel är också en fundamental del av demokratin.
Ja, ganska basic ändå.
Ja, det får man säga.
Sen pratade de om just det här med ifall Greta då har något intresse av att ta den parlamentariska vägen istället för att sitta utanför riksdagen då, att liksom gå med.
In.
Ja, precis. Ta dig in i riksdagen genom att själv gå med i ett parti och förändra på så vis.
Som det är nu så är ju samtliga partier väldigt långt ifrån vad som skulle krävas. Och det är ett faktum, oavsett om man inte vill erkänna det eller inte. Och då, i alla fall anser jag, att då gör jag mest nytta utanför att försöka sprida medvetande kring de här frågorna, försöka sprida opinion, att få det folkliga stödet och förankringen som krävs att vi ska få den politiken som faktiskt behövs.
Ser att hon inte har hört och sett det avsnittet av Fresh Prince i Bel Air när pappan i familjen berättar att den enda sanna förändringen kan komma inifrån ett system.
Ah, ja, ja.
Greta Uncle Phil, kör ett tal om det som Greta kanske inte har sett.
Ja, hon kanske inte har gjort det, för man vet ju att Uncle Phil kan tala rakt in i hjärtat. Glad att få tänka på honom en liten stund. Men en sick burn i alla fall mot samtliga partier i Sveriges riksdag. Hon säger att också då, liksom, på tal om demokrati då, att hon ändå verkligen så här, trycker på att hon värnar om den, att det är det enda sättet att ta sig framåt. I auktoritära länder så får man ju inte ens demonstrera. Nej. I många fall, och då kan man ju inte väcka det här folkliga engagemanget som hon menar krävs då för att ta sig vidare i klimatfrågan. Sen så handlade intervjun också, som är intressant, för jag har inte hört henne prata så himla mycket om det då, att hon fick frågor om det här med att Fridays for Future, och hon själv tagit ställning för civila i Gaza. Hon var ju tidigt ute och kallade det för ett folkmord, det som Israel håller på med och det som pågår i Gaza. Man kan inte vara neutral i ett folkmord, skrev Fridays for Future i december redan i en debattartikel i The Guardian. Och vissa har då frågat sig varför hon använde sin plattform som klimataktivism till att ta ställning i den här väldigt polariserade frågan. Tycka vad man vill om det, men polariserande är den ju. Och så här sa hon om det i Aktuellt.
Alltså, anledningen varför vi är klimaträttvisa aktivister, i alla fall varför jag är klimaträttvisa aktivist, är för att vi bryr oss om människor. För att vi vill minska och minimera mänskligt lidande. Oavsett om det lidandet orsakas av klimatkris, om det orsakas av krig eller förtryck, så kommer vi vara emot det som orsakar det lidandet. Och för mig är det självklart att som klimaträttvisa aktivist att stå upp för när folk lider, när folk förtrycks.
Så förklarar hon det. Och då var det ju SVT:s Ulrika Bjärström, jag nämnde henne för att hon är klimatreporter då. Hon fick liksom ge sin analys av den här intervjun i efterhand för SVT då. Och hon talade då om att Fridays for Future, de har breddats nu till att bli en social och ekonomisk klimaträttviserörelse, som Greta säger själv. Och att då har liksom Greta slutat åka runt och träffa världsledare så här. Man såg ju henne för några år sedan stå och skaka hand med Obama typ, så här. Men den typen av grejer gör hon inte lika mycket längre, utan är mer aktivist då.
Just det.
Igen, och engagerar sig även i andra frågor. Svåra frågor, stora frågor, säger Ulrika Bjärström. Hon menar då liksom att det här skrämmer bort unga aktivister som kanske liksom inte vill vara inne och peta i det här med Israel och Gaza, utan att man vill ha liksom en mer tydligt fokus på klimatet och sådär, är hon inne på. Så här frågar sig Ulrika Bjärström.
Så vad hade hänt om en av våra mest kända svenskar istället hade använt sitt globala kändisskap till att ha ett mer inkluderande budskap för att försöka fortsätta skapa opinion för just klimatfrågan? Ja, det är en fråga som kanske aldrig kommer att få svar.
Så säger hon.
Nej,
vad tror...
kristallklart.
Vad tänker du?
Nej, jag tänker att jag tänker bara att nej, det kan man ju absolut inte veta. Det finns ju, jag är säker på att det finns personer som driver samma frågor på ett mer inkluderande sätt och som vi inte har någon aning om vilka de är.
Nej, du menar så, ja.
Ja, man måste ju ändå göra vissa saker för att få uppmärksamhet, oavsett vad man tycker om metoderna, så kan man ändå säga att man kan ju liksom inte bara tänka, exakt så som Greta, lika känd, men som inte skapar någon uppmärksamhet.
Ja, en typ av som är så klimatpolitiskt talerperson för Vänsterpartiet.
Ja, precis.
Vem är det?
Ja,
vet exakt. Du det, Ulrika Bjärström själv? Nej, men jag vet inte. Det är väl ändå en intressant tankefigur att tänka sig om Greta hade hoppat in i ett parti nu, vilket som helst. Liksom, vad hade hon fått uträttat då? Eller hade hon liksom förpassats in i skuggorna och fått frågor om liksom, det vanliga gamla käbblet om Jimmy Åkesson som har bråkat med Ebba Busch och så vidare, liksom, och gängkriminalitet och sådär. Det är bara intressant att tänka sig det. Men som Ulrika Bergsten konstaterar, vi kanske aldrig får veta det. Samtidigt, vad är hon, Greta, typ 20 någonting? Hon har ett långt liv kvar att leva.
Absolut.
Hon kanske gör någonting annat sen än att sitta utanför riksdagen, vad du vet. Ja, en liten sammanfattning bara kring Gretas intervju i Aktuellt, som jag tyckte var rätt intressant faktiskt.
Det var den.
Tack Ina för att du räddar upp när jag letar efter det här ljudet.
Mm.
Redo för radio, sa jag precis. Kan det bli en tagline för min personlighet? Jag tror inte det. Jag jobbar vidare på den. Det är i alla fall dymmel onsdag idag i stilla veckan när vi känner påskpirret 2024, som det står i min på här som Carl Jansson producent har skrivit. Och nu ska vi prata då med GPs matskribent Anja Jelinek om påskmat. Får man äta vad man vill eller är det lika strängt som kring julen? Vad är det hetaste på påskbordet i år? Är det äggen, sillen eller är det en fräsch sallad rent av? Välkommen och god morgon matkreatör och GPs matskribent då, Anja Jelinek. Välkommen tillbaka säger vi.
Ja, men tack så
mycket. Underbart att ha dig här igen.
Ja, men jättekul.
Hur mår du?
Jag mår bra, hej. Ja, jag mår bra. Peppad på påsken.
Du är det?
Ja, det är
det en favorithögtid?
Ja, skulle jag nog ändå säga.
Alex Schulman skrev ju i veckan då att det är den bästa högtiden på hela året. För den är så kravlös och allt det här.
Ja, men exakt. Jag tror att det kanske kommer bli mer kravfylld. Ju mer folk som tycker att den är bäst.
Ja, just det.
Ja,
sluta snacka om att det är gött. Det var allas hemlighet.
Ja, men jag tror det. För att det var liksom, påsken var ingen grej förut, utan man bara, du vet, påsken kom och gick.
Ja, men precis, och så var man ledig. Det uppmärksammade typ så mycket. Nu ska liksom Alex Schulman hålla på och prata om hur skönt det är. Och då ska, precis, för när man vet att någonting ska vara skönt, att det finns den förväntan, då ska folk överträffa sig själva.
Det blir jättejobbigt. Det
typ och då kommer det plötsligt de här inbjudningarna typ. Så vi kör skärtorsdagsmiddagen hos mig, och så kör vi långfredagsgrejen hos dig, och så kör vi ju alltid påskafton i Falun. Och sen är det påskdagen och annan dag. Och plötsligt så är det ju, alltså det goa med högtiden
är det väl att ju man är ledig. För det är mer dagar egentligen.
Just det.
Och sant, sluta prata om påsken utan vi då. Men alla andra, sluta prata om påsken.
Men det blir som en sån grej, för då kommer folk lägga upp olika grejer på sociala medier om vad de gör på påsk. Det blir som en semestrar typ. Att förr kanske det var mest skönt att åka på semester. Nu är det typ en tävling i vem som kan reka bäst på Airbnb typ och hitta bästa huset.
Precis.
Ja. Gud, olustigt det
känns. Verkligen. Men låt oss bidra till det här samhällsproblemet lite grann. Genom att fråga dig, Anja, vad tycker du liksom? Får man äta vad man vill på påsken? Eller är det något... Finns det några måsten?
Alltså jag tycker att man alltid får äta vad man vill. Så jag är jättedålig egentligen på att svara på sådana frågor kopplat till högtider. För jag tycker liksom att men det finns aldrig några måsten. Nej. När det kommer till mat egentligen.
Men vad ska du äta?
Alltså jag vet inte. Jag har ju, jag har ju liksom vissa grejer som jag verkligen vill ha på ett oavsett högtidsbord. Men jag jobbar så mycket med mat annars, så har jag liksom privilegiet att när det väl kommer en högtid så är det andra som gör maten. Så jag ligger bara mest ner i soffan och chillar.
Jag kan tänka mig att de allra flesta typ som lyssnar, man skriver under på i teorin att man ska få äta vad man vill och så. Men att det är ju inte riktigt så ändå.
Nej, det är ju inte så.
För det kommer kanske någon moster eller mormor, eller det bara finns en förväntan sådär. Hade du kunnat avstå ägg liksom?
Nej. Men det är, man har ju vissa grejer. Jag tror att så här, ägg och typ fisk är liksom påskens absoluta största grej som man äter. Och då är det ju ägg i alla former. Och även typ så här smörgåstårta. Vilket jag inte alls gillar.
Gör du inte?
Nej. Alltså jag har
gör ni inte?
Ja, nej.
Nej, men jag är ju så.
Jag är jätteoförvånad att du inte gillar det, Kalle. Men smörgåstårta.
Men jag tror att jag har en otroligt dålig erfarenhet av det.
Ja,
jag har
det
jobbat
jag
i kommunal verksamhet i 100 år. Nej, 10 typ. Jag är ju inte så gammal. Och där är de alltid, när det är någon som ska fylla år, så är det allt smörgåstårta. Och de är så jävla äckliga.
Men kommunal verksamhet är som liksom en planet nära ett svart hål. Att tiden går 10 gånger snabbare.
Men alltså smörgåstårta. Jag tycker också, jag måste bara säga, apropå
ut nu.
Jag rider ut här nu, för dels så här, nej, ingen rimlig människa gillar leverpastej, mimosasallad och räker ihop.
Nej, exakt.
Nej, absolut.
Och skinka.
Och skinka. Men det är ju liksom den smörgåstårtan.
Ja, det
finns ju, och särskilt när vi bor i Göteborg, i vackra Göteborg, så har de flesta smörgåstårteförsäljare även havets smörgåstårta. Den är jävligt mycket trevligare. Dessutom vill jag säga att annandag påsk är en sån jävla bra smörgåstårtedag. För det är lite restmat. Man är lite så här, vänta lite nu. Vi hade kvar lite sån räksallad. Vi hade kvar lite det här. Man har kvar lite skaldjur. Man har kanske lite rökt lax man kan lägga på ett lager. Så länge man inte äcklar sig så blir det svinbra. På annandag påsk för 2009 så gjorde jag en smörgåstårta för att fira invigningen av Nya Ullevi. Ah. Eller Gamla Ullevi var det ju då. Det var ju första matchen som spelades där. Mm. Byggde jag en jättesmörgåstårta.
Wow.
Men i form av Ullevi. Okej, okay, förlåt. Jag blev liksom... så engagerad när vi pratade om smörgåstårta.
Det är jättehärligt att träffa någon som gillar smörgåstårta. Ah. Men är det inte lite mycket att äta all den här maten i en klump dagen efter? Eller så? Nej, okej.
Okay. Man får ju ha ett lite mer fräscht lager. Ah. Det får man ju ha. Okay. Man kanske får ett lager som bara är hyvlad gurka och dill. Exempelvis.
Alltså, fråga från den som inte kan så mycket om smörgåstårta, men är det alltid samma bröd? Liksom?
Det behöver inte heller vara.
För jag ser framför mig någon
om man gör det själv så
svampigt
det inte vara. Men väldigt ofta när man köper och beställer tycker jag att det alltid är så svampigt vitt.
Det är det.
Som en tårtbotten känns det som.
Fast lite värre faktiskt.
Ah, okay.
Jag är ju en barnmun på många sätt också, så att jag tycker inte det är fel med hönökaka i smörgåstårta. Den blir rund och fin också.
Okej,
vi släpper smörgåstårtan. Jag ber om ursäkt. Men vad sa du? Ägg och fisk? Det
men det
ha.
Är ju liksom påskens största högtid. Men alltså, för mig är det, för eftersom att det är så otroligt mycket, det är väldigt mycket smaker alltid på högtider. Och det är mycket liksom, alltså det är mycket liksom.
Ja.
Så att för att jag ska kunna hänga med i smakerna och kunna få typ ta en paus, så är jag liksom också lite som ett barn. Alltså jag, för mig är det viktigt att det finns typ potatis, knäckebröd, smör, ost.
Det är sjukt, de där grejerna kan ju försvinna ibland. Det kan ju glömmas att man kommer till ett sånt bord och så är det bara smakbomber.
Precis.
Det där är ju typ min påsklunch ofta då, bland all sill och smörgåstårta, att jag står där med en knäckemacka med ost typ.
Exakt, bara, och jag vill slå ett slag för att inte glömma de grejerna.
Nej, jag är
att
med
det också
på det.
Så här, det gör det också lite lättare att man liksom inte behöver, du vet, göra 100 små bakelser och 100 små, det tar ju tid. Ja. Jag tror också att det är också det som stressar ganska mycket. Att man verkligen också bara ser till att satsa på det enkla.
Har du någon äggfavorit liksom? Någon variant du gör av ägg eller?
Mm. Ja, alltså just nu är jag väldigt inne på pocherad ägg.
Ah, okay.
Och det är ju också ganska...
Kan vi ta det jättebasic, vad är ett pocherat ägg?
Alltså det är ju liksom ett ägg som
alla vet det här,
man häller i typ kokande vatten. Som liksom får koka i sig själv. Just så det blir liksom en... Ja, men, jag ska förklara hur det ser ut på bild. Alltså jag tänker att det är så folk känner igen det. Ja. Eller du då.
Ja, nej, men jag vet vad det är. Men jag tycker ändå att det är
precis som en vit klump och så skär man i det. Och så, blir
så
som,
rinner
det
ut.
Rinner ut kulan.
Ja.
Får jag bara fråga, hur många personer kan man göra pocherade ägg till?
Alltså jättemånga.
Går det? Och förbereda liksom?
Ja.
Ja, man blir inte stressad.
Alltså man behöver ju liksom pochera det ganska tätt in på att man ska äta det. Men typ gör det som en, alltså gör det till en brunch på morgonen.
Ja, just det.
Man kan ju pochera typ så här 5 ägg samtidigt.
Ja, ja, ja.
Och vad gör du med dem
så svårt. Alltså det bästa som finns är liksom att lägga det på ett väldigt så välrostat bröd.
Mm.
Kanske ha lite sparris till eller lite så spenat. Alltså gör det ganska enkelt. Häller på en sån typ hollandaisesås eller en fet jävla sås.
Ja.
Och så äter man det som det.
Ja, det låter väldigt gott.
Och lite citron. Ja. Alltså det är verkligen typ det godaste som finns.
Det låter jävligt gött faktiskt. Ja.
Äggtips från Angela
Äggtips.
Men hela fiskgrejen då? För att Carl, vår producent, han är en stor sillvurmare. Liksom,
och
att han...
Jag har alltid älskat Carl och nu älskar jag honom lite mer.
Men han är också lite så leave sillen alone, typ, att man kanske inte behöver ha så himla mycket mer utan stå fram några goda burkar eller kanske lägga in själv. Då. Men hur är din känsla för sill och fisk? Liksom? Branchar du ut mycket där?
Alltså, nej.
Nej.
Inte så mycket faktiskt. Jag har ju aldrig varit så jättestort fan av sill.
Nej.
Alltså jag har en sillrätt som jag nu liksom i vuxen ålder som jag känner att jag verkligen vill ha på högtider. Eller i alla fall äta ibland. Liksom.
Du vill att den ska stå där och så ska du gå förbi den och känna kanske idag.
Ja, men precis. Ja, exakt. Och så kanske jag väljer den liksom oftast på påsk då, eller jul eller sådär. Och det är ju lerpottasill. Vet ni vad det är?
Nej, jag vet inte det.
Det är så jäkla gott. Alltså det är liksom en... Det är ingen första gången jag hörde det ordet så tänkte jag så här, aha, det är en liten lerpotta med sill i.
Ja, det var väl ungefär.
Så, ja. Men det är alltså liksom en, det är en tallrik och så har man liksom skivat potatis. Man har matjessill, vilket jag tycker är den godaste sillen. Och så har man typ gräslök, rödlök, ägg.
Mm.
Ah, nu glömmer jag säkert massa grejer. Och sen, men, sen,
alltså kokt ägg typ? Eller det är bit.
Ja, och sen bryner man smör och så häller man det på när det är som varmast.
Men liksom, är det i en ler...
Nej, det är på en tallrik.
Det är på en tallrik, ja. Det bara heter
alltså
så.
Jag fick lära mig varför det heter lerpottasill en gång, men jag kommer inte ihåg alls varför. Det är väl någon kanske, det kanske är liksom matchesillen som låg i lerpottor.
Kanske var det någon som på bronsåldern, att han gjorde sådana lerkrukor.
Exakt, men då är det liksom...
Han hade en riktigt lugn påsk.
Ja, exakt. Inte alls stressigt som det börjar bli nu. Men det är så jävla gott alltså.
Ja.
För då är det liksom brynt smör och så får det liksom rinna igenom alla de här lagren av goda grejer och så kommer det ner till potatisen och sen så bara allting. Ja, det är skit.
Man kan, jag kan ju bara säga att om man tycker att det här låter svingott och olika saker du berättar här, så finns det ju en artikel på g.se där du har skrivit lite olika så här påskbrunchrecept och sånt.
Precis.
Ja, så att man kan så googla sig fram till det.
Ja. Exakt.
Bara så om man känner den stressen att man måste spola tillbaka och lyssna igen och så.
Exakt.
Så finns det där.
Ja, lerpottasill finns ju inte med på den brunchen tyvärr. Men pocherat ägg finns faktiskt.
Ja, det finns med där.
Ja.
Är det jobbigt att göra? För jag tycker alltid, jag har hört folk säga att det inte är så svårt och sådär. Men att jag tycker att det ser lite klurigt ut. Bara hälla ut ett ägg i kokande vatten. Det ska väl inte gå?
Det tror man inte, men det går.
Ja.
Nej, men det är faktiskt inte så jobbigt. Det är, grejen är att det som kan vara jobbigt med eller det är att man kanske inte kan förbereda det så mycket. Det kan ju inte stå i flera timmar.
Nej,
utan man ska helst äta det ganska...
Och inte för att vara sån, men smörgåstårta kan man göra dagen innan.
Ja, det är bra.
Men väldigt Nina, svårt att argumentera mot din tårta nu. Alltså.
Men Nina, du är ju ändå, du kan ju en del om mat, liksom.
Ja.
Låt mig säga det.
Ja.
Och hur brukar din påsk se ut? Du är också mycket så, liksom, blandar du in det indonesiska köket?
Nej, eller liksom, det gör jag inte. Det gör jag inte, men jag är lite...
Som fusion-påsk.
Nej, nej, fusion, nej. Varken som musik eller som mat är det ett ord jag vill blanda mig med. Jag vill
process.
Ha min mat otroligt rasrent. Fusion, okej, det är ett helt eget. Mm. Det jag ville säga var så här. Jag tycker jättemycket om sill, precis som Carl. Och jag håller med om att så här, på jul är det så himla mycket andra distraktioner. Liksom skinka och också så, här, så jävla mycket känslor. Medan på påsken tycker jag man kan bara satsa på sillen. Bara kör hårt på den, en god jävla ost, svinbra. Men sen så är det ju det här med stressen. Så jag brukar också inte laga mat på påsk. Utan jag brukar också vänta in i det sista. Och det är väl ett tips. Inte så mycket på maträtt utan till alla som ska fira påsk ihop nu. Särskilt alla kvinnor. Gå inte in och ta kommandot. För då kommer du vara den som folk frågar vilken ost ska jag köpa. Utan känns så. Hold. Så kommer det lösa sig. Det kommer bli äcklig sill, men all sill är ganska god.
Våga
det kommer liksom bli kanske ingen efterrätt. Ja, då får man gå ner och köpa det. Men bara gör det lilla tankeexperimentet att man bara så, jag hör inte av mig till någon.
Nej.
Utan vänta på att någon säger, du kanske skulle kunna fixa knäckebröd. Vet du vad? Can fucking do.
Väldigt spännande om hela Sverige hade gjort så här.
Ja,
men det är faktiskt jättebra för att påsken är den, alltså nästan den bästa högtiden för att göra så här. För det enda du kanske behöver laga är ju typ koka potatis.
Ja.
Koka ägg. Sen kan man köpa sill. Man kan köpa bröd, smör, ost. Och efter att den kan vara godis.
Precis.
Just det.
Alltså det behöver verkligen inte vara så himla himla jobbigt liksom.
Nej.
Hur är du på godisfronten då? Är du sån som ställer dig och jag vet inte, lagar man eget påskgodis? Det känns mer som på jul liksom.
Nej. Skräckslagen.
After eight.
Tänk dig stackars barnet som hittar sitt påskägg ute i trädgården och så bara mammas hemmagjorda
hallon.
Exakt.
Ja, men,
det är sådär brunt papper.
Vad tänkte jag på? Det var någon sån after eight-diskussion på redaktionen också. Liksom, om det är jul eller påsk eller inget dera.
Det är väl det man köper om man verkligen har kört på hold-metoden.
Ja,
så att ingen ens har hört av sig till den.
Det tänker jag också.
Så många år i rad har man liksom ignorerat och bidra så att det enda man får är ett sms 5 minuter innan man
och
är framme.
Jag vet inte, gillar barn after eight? Alltså man tänker i barngodis
Det är nog mer för de vuxna.
Ja, exakt. För det tänker jag. För det tänker jag är en sån här ask som åker fram i slutet på julen. På kvällen när alla andra sover.
Ja. När man har liksom expanderat sin magsäck så jävla mycket så trots att man är mätt så måste man bara ha
någonting. Och så blir man svinglad när någon tar fram den lådan. Man bara yes!
Man halsbränner sen. För det är lite så.
Men
lamm då? Inte lamm en liten sån påskgrej?
Lamm är väl typ den enda köttgrejen som är aktuell på påsk.
Där brukar jag vara framme då.
Jag gillar lamm jättemycket.
Jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att lammen är allra sämst på påsk.
Aha.
Typ att lammköttet är
alltså
så här, det är liksom
råvaran.
Ja, råvaran att det är typ
det
så här,
är
man ska
så
äta
himla,
lamm på påsk och så är det så här svenska lamm typ så. Nu är vi sämst och dyrast och så
men det är
alltså,
ju
vi
som,
äter det nu.
Alltså när man är uppvuxen i Göteborg så är ju liksom havskräftan är ju dikräfta. Det finns ju liksom ingen annan kräfta för mig så. och för oss kanske. Nej, men, och det är ju samma sak med kräftan när det är kräftfestsäsong. Mm. Då är ju havskräftan som sämst.
Ja.
Och den är ju som bäst i januari, februari.
Ah. Typiskt.
Så det är någon... Nu kostar du 600 kronor kilot och är mjölig. Exakt. Nu ska det frossas.
Exakt. Ah.
Det är sjukt.
Men Anja, har du något mer sådär recept att bjuda på som du ändå eventuellt kommer satsa på till påsk? Eller som du bara gillar?
Ja, men jag älskar ju det här konceptet med att köpa färdig smördeg.
Ah.
Och slänga på goda grejer in i ugnen. Det är också en sån grej man liksom kan kvällshandla och göra direkt. Som också går skitfort och som blir asgott.
Vad brukar du ha?
Och typ imponerar, känner jag spontant. Att jag hade, om någon gjorde en sån grej på mitt påskbord så hade jag varit så wow,
men,
nice.
Och det är nog för att man liksom tänker att så här, oj, smördeg är svårt. Mm. Men det finns ju på rulle nu.
Ja.
Som är sant. Superbra.
Ja. Vad gör du med, liksom. Lägger du i den då?
Nej, men alltså, ofta så blir det nog kanske liksom någon färskost och sen toppa med västerbottenost.
Mm.
Man är ändå liksom en, det blir ändå en klassiker.
Ja.
Och lite lök, kanske lite rom om man vill det. Eller lite sparris. Alltså huvudsaken är, grundgrejen ska vara mycket ost och smördeg.
Ja.
Och sen är man liksom hemma där.
Det låter svingott.
Ja, det är faktiskt helt sjukt gott. Ja. Alltså. Varenda gång.
Är du en sån som liksom planerar upp ditt påskätande? Att du äter liksom en viss grej på långfredag, sen påskafton, sen andra dagen. Idag är det dymmel onsdag till exempel. Eller har du liksom
aldrig hört talas om.
Då blir det dymmelpudding. Ja. Det vet man.
Dymmelpudding.
Ja, men du är inte den, eller är det den gästabudsstilen?
Nej, jag är verkligen inte det.
Nej.
Jag är väldigt öppen. Alltså.
Ja.
Och jag är också så här, jag är också väldigt styrd av vad jag är sugen på.
Mm.
Så det blir inte, jag kan inte planera mat himla bra. Just för att jag också är... Alltså jag gör ju mat, jag lagar mat, alltså jobbar ju med det.
Du jobbar
liksom.
Med det?
Ja. Ja, exakt. Men jag har en sak som jag har tänkt på, och det är liksom att det här med att man tänker att godis är barnens grej på påsk. Och det tycker jag är liksom, och att det känns som en sån tråkig vuxen kroppshetsgrej, att man säger, nej men barnen får godis, vi behöver inte det. Och sen slutar det ändå med att alla vuxna går och äter av barnens godis.
Ja.
Och liksom kikar, och du vet så här, ja. Så bara köp alltså ät det ni vill.
Ja.
Köp liksom godis till dig själv om du gillar det. Alltså så här. Det är ju inte bara godis och påskägg, inte bara barnens grej.
Nej, verkligen inte. Plus att barn har ju helt värdelös godissmak. Så att jag menar, och dessutom det man väl får ur deras ägg när man är typ, så får man ta en bit, så är det så här, den här svinstora chokladtäckta bananen som någon köpte för att det skulle se kul ut. Den vill inte jag ha.
Nej.
Man typ, okej, men kan jag ta en Ferrari-bil? Nej, den är min.
Nej, det får du inte.
Så att man får ju köpa eget godis så man vet att det blir rätt gjort.
Exakt.
Liksom.
Mina barn vet ju inte vad de tycker om för godis ännu. De går ju bara på färg och utseende.
Liksom,
det kan bli jättetokigt i deras godispåsar.
Ja, det är klart.
Ja. Ja, men precis, ta tag i det själva.
Ja, men, särskilt
ta
nu
ansvar
liksom.
För ditt godissug.
Ja, och särskilt nu när det typ är så sjukt trendigt i USA med Swedish candy.
Just
och typ det dyker upp en massa TikTok och Instagram hela tiden där folk är typ så, I bought the Swedish candy, så de har köpt för typ så $12 världens minsta påse. Så man så här, vi har det ju här.
Liksom.
Man får njuta av den svenska godiskulturen.
Ja, men det är väl det vi ska göra nu i påsk då, och njuta av en del god påskmat. Hitta liksom fler tips och recept och sådär från Anja Jelinek som är GPs matskribent och jobbar med mat. Matkreatör.
Ja, det är väl det jag kallas.
Ja.
Ja.
Kallar du dig själv det, eller kallar andra
du det? Du sa det lite modfällt.
Ja, det var det jag kände
nu. Ja. Nej, men det är det att jag säger olika varje gång när någon frågar så här, vad är du? Jag bara, matperson.
Alltså. Vår bästa matperson alltså, Anja Jelinek. Tusen tack för att du kom hit idag.
Ja, men,
idag. Glad påsk. Påsk.
Och dymmelonsdag.
Och dymmelonsdag.
Ja, någon dag snart så tror jag det är dags för mig att testa en smörgåstårta igen.
Ja.
Och då ska det vara en bra smörgåstårta.
Men vet du vad, du ska fråga mig först. Mm. Var ska jag köpa den och vad heter den? Så kommer du få svar på det.
Ja, men jag tar tacksamt emot det tipset. Så ska jag faktiskt försöka vidga mina vyer. Men nu så ska jag vidga mitt perspektiv och ta mig in i nyhetsträsket igen, eller vad man ska säga. Doggelito, Ina.
Mm.
Han är cancelled i Oxelösund.
Oxelösund.
Ja, om du anar.
Moralens högborg.
Ja, kanske. Han har ju varit på tapeten då den senaste veckan, sen helgen ungefär, efter att han berättade då en anekdot som skulle komma att bli hårt kritiserad när han var med i YouTube-kanalen Real Local. och satt och snackade där. Dogge skulle ha spelat på Koordinaten i Oxelösund. Ett allaktivitetshus som det beskrivs av, som av TT. Och det var en del då av The Latin Kings 30-årsjubileum. Men eftersom Dogge då har främst en yngre publik så tyckte inte Oxelösunds kommun det är lämpligt att han uppträder i kommunens regi då. Det har de sagt deras kultur- och fritidsförvaltning till P4 Sörmland. Mm. Och vad är det han har sagt då? Ja, det var i den här YouTube-videon. Han snackade om ett barndomsminne som handlar om att han och några kompisar då turades om att ha sex med en tjej. Enligt Dogge själv var hon 15 år och han själv var 7-8 år. Så det är en ganska besynnerlig historia. Ja, han säger till Aftonbladet när de ringer upp honom att det var så då. Det är liksom enligt honom. Mm. Att det var de här åldersförhållandena, det var det som hände. Så här låter delar av själva anekdoten. Vänta, förlåt. Så här låter den.
Jag kommer ihåg när vi var små, det var en tjej som alla gillade. Hon var lite så lätt på foten, vi behövde inte vara hela med henne. Vi behövde inte ens namn. Men då en tjona, han byggde en tält i skogen så här. Så alla fick gå dit så här, kom, kom. Så här, vi stod på, jag var liten då så här. Nu är det Doggis tur, fick jag gå in så där. Och sen vi hade vår kompis, han var gipsad ända upp till kungen. Vi hade ramlat med cykeln, han var helt gipsad med kryckor. Hon bara, nej han får inte. Vi var snälla, snälla, kan inte få komma igen då.
Det är jobbigt att höra en person berätta något som man vet kommer cancela dem med så glad röst.
Ja, att precis. Det är liksom... Han är ju lyckligt ovetandes av konsekvenserna precis. Av sin story här. Liksom. Det är ju någon slags tjat-sex-situation. Det är flera saker som pågår. Någon har byggt ett slags sextält ute i något skogsparti. Eller den här storyn slutar med att den här tjejens pappa dyker upp och är jätteförbannad och slänger sig över det här tältet. Och när polarna hälsar på den här kompisen på sjukhus då, som var gipsad, så är han gipsad på armen också.
Just det.
Och så det är liksom punchen i den här liksom, som Dogge ser det då, skämtsamma historien. Men folk har reagerat. Julia Frändfors till exempel, känd poddare bland annat, står för en reflektion. Tänk att sitta och berätta det här helt ostressat, skriver hon. Och man anar ju undertonen, givetvis. Aftonbladet rapporterar vidare om reaktionerna.
Jag spyr, skriver artisten Vanessa Falk.
Till exempel, och...
Gillar dig, men nu får du för fan vakna till liv. Gå en kurs, uppmanar programledaren Ann Söderlund.
Mm. Gå en jävla kurs, Dogge.
Jag känner bara att om det ska läsas upp kritiska intervjucitat, då ska det göras med den här rösten. Ja. Jag vet inte vem det är på Aftonbladet. Men
det
kan
låter
han göra...
som han i When We Were Kings, tycker jag.
Kan han göra spotten, allt? För det, jag känner, om jag hade varit Dogge så kanske jag hade där skämts när Vanessa Falk skrev skäms.
Nej.
Men när den här personen säger...
Myndig röst.
Verkligen.
Nej, men folk tycker det är klandervärt. Mm. Folk blir förbannade. De tycker det här inte alls är bra, det som Dogge sitter och berättar. Och Aftonbladet lyckas sen då nå Dogge lite för att fråga om hans syn på saken. Det var för några dagar sedan då. Han säger till att börja med att han var väldigt ung, som sagt. Jag var ung, jag vet inte om jag var 7-8 år. Hon var typ 15. Så där är det citatet då. Och han menar att alla i berättelsen var vänner och att tjejen mådde bra och var med på allt, som man säger då. Sen ställer Aftonbladet lite fler frågor. Och jag tänkte faktiskt läsa nu då tre stycken fråga-svar här från Aftonbladet. Aftonbladet då, kolon. Hela den här historien känns väldigt mörk. Hur minns du det? När vi var unga var det så, när vi växte upp. Det var inte mörkt. Alla var glada. Aftonbladet frågar igen. Men den här tjejen, var hon verkligen glad? Ja, hon var jätteglad. Hon älskade alla och var jättepositiv. Det var hon som ville. Aftonbladet igen. Men nu när du är vuxen då, hur ser du tillbaka på det här? Med glädje, säger Dogge. Man skrattar åt det. Pappan slog ju sönder tältet i småbitar. Det var inget kvinnoförnedrande eller så. Ingen kom till skada och ingen ville att vi skulle göra... Ingen kom till skada och hon ville att vi skulle göra det med henne.
Mm.
Jag vet inte, återigen... Det är, liksom...
det är ju i den här sista frågan som lite problemet blir. Ja. Typ så här, för jag kan verkligen tänka mig att barn är med om alla möjliga grejer och huruvida det upplevs på ett sätt när man är 7 år. Liksom. Det är, självklart så skulle man aldrig cancella någon för vad de gör när de är 7 år. Nej. Oavsett hur sjukt eller fel vi tycker det är. Men det är väl just det folk har problem med, handlar väl snarare om den här
Ja, återberättandet och reflektionen. Ja, vad drar han för slutsatser av det? Det han dock säger också är att han tycker att det i själva verket var tjejen som utnyttjade honom och hans kompisar eftersom hon var mycket äldre än dem.
Precis.
Men det är ett roligt minne som man minns. Det var inget att någon utnyttjade någon tjej, säger han. Sen får man ju komma ihåg att det här är en anekdot som berättar. Huruvida det här är sant eller vilka delar som stämmer eller inte, så här, det vet
nej,
vi ju faktiskt
inte.
Men nu handlar det ju nästan inte om det längre. Nej. Då. Men vad tänker du om det, just det här att om det nu är så då att han var 7 år.
Ah.
Det är en väldigt, väldigt besynnerlig historia.
Verkligen, för när jag såg det först, och så var det nog för många andra, så såg man den här och bara tänkte, det första man tänkte var bara så här, helt sinnessjukt att berätta den här grejen. Och sen var det så här, men han var 7 och hon var 15, och då var man typ så, okej.
Hur ska jag ens reagera på det? Typ?
Precis, men då hamnar man ändå i läget att så här, okay, men det opassande här någonstans är väl att inte någonstans problematisera som vuxen.
Ja.
Så det är väl ändå där, nu kan inte jag tala för hela Oxelösunds kommun. Delar av dem, absolut, men inte för hela.
Nej.
Och där jag tänker att det är väl så kanske man har resonerat att så här, vad som har hänt eller inte hänt, som sagt, det är en anekdot, det går inte att säga, men att sitta och säga det på ett så glatt sätt.
Ja, precis, för om Dogge, om man kände liksom en trygghet i att Dogge på ett liksom moget sätt kunde problematisera den här historien, liksom dra intressanta slutsatser, reflektera, då hade kanske saken hamnat i ett annat ljus, liksom, om man kunde ha en diskussion om det på något sätt. Jag vet inte, men nu så blir det ju mer, det känns inte bra i magen. Nej. För Oxelösunds kommunrepresentanter.
Så är det.
Och det som har skett är alltså då att det inte blir något 30-årsfirande för Latin Kings i Oxelösund då, eftersom kommunen avbokat Dogge efter hela den här historien.
Men om det är år som det är 30-årsjubileum, så är det ju inte omöjligt att det blir fler kommuner som är samma.
Nej, vi får väl se hur de tar ställning till det andra. Jag vet inte hur det här turnéschemat ser ut, utan det där med 30-årsfirande hade inte jag koll på heller, men det läste jag på TT då. Så det var ju 30 år sedan, 94. Ja, men det är sounds about right ändå.
Sounds about right, ja.
Ja, det är, utvecklingen får vi följa.
Kalle, är du sugen på att bara ta ungarna och dra till Thailand?
Ibland kan man ju känna det, såklart. Men det är också ganska snabbt som det så bara, gud vad varmt det ska vara.
Det känns verkligen, du känns inte som den som är mest taggad. Och därför är det extra orättvist att du faktiskt får det. Jag däremot älskar Sydostasien, tycker thai-mat är toppen. Ja. Men jag får inte dra med min unge till Thailand.
Thai-mat gillar jag med.
Ja.
Det kan jag väl ändå få skjuta in.
Okej, det kan du få skjuta in. Är det bara pad thai eller är det fler rätter du tycker om?
Nej, men den är cashewnötter. Kyckling cashew. Nummer 14.
Nummer 14 gillar du också. Okay, jag säger inget nu. Jag säger inget nu. Dina barn omfattas ju inte av skolplikten, Kalle, men det gör mitt. Man skulle kunna stanna där. Så enkelt är det med det. Du får dra till Thailand, det får inte jag. Men så enkelt är det inte. För det finns gott om föräldrar där ute som tycker att så här kan vi fan inte ha det. SVT har rapporterat ganska mycket om det här den senaste tiden, om problemen med föräldrar som inte följer skolplikten. Bland annat om en familj i Solna som åkte till Thailand med ungarna utan godkänd ledighet. Så de ansökte när de väl var där. Hotades med vite. Familjen
vite, alltså att de skulle betala pengar.
Betala per dag som de inte var på plats. Per dag som de inte var på plats. Men familjen hade väl på plats i Thailand, så det antar att det här var i samband med en ledighet där man kunde vara i Thailand, typ jul. Hittat en alternativ skola. Och skrev då en ansökan till Solna kommun. Solna kommun svarade, det är inte ett fullgott alternativ.
Okay.
Så antingen kommer ni hem eller så får ni vite varje dag barnet är borta.
Det finns ju de här internationella skolorna liksom, som typ finns för att folk
ska kunna
semestra, säsonga i Thailand.
Exakt, och det är inte, det är lite varierande från kommun till kommun vilka skolor man godkänner etc, etc. Men liksom grundidén är ju att barnen ska gå i svensk skola om de är svenskar. Igår berättade SVT i alla fall att flera familjer har fått betala vite när de har gjort det här då, utan tillåtelse, tagit med sina skolbarn på en så kallad time out.
Obs! Ja.
SVTs ord, ja. Inte mina.
Nej.
Tydligen finns det då citat Facebookgrupper där frustrerade föräldrar delar råd om hur de kan undvika kommunens argument om skolplikt för att kunna fortsätta tillbringa vintermånader utomlands.
Aha. Organiserad brottslighet.
Mm. Reflektioner kring det, Kalle?
Nej, jag vet inte, men, alltså de sitter där, bara så jag förstår det, de sitter på Facebook då och liksom delar råd hur man, vad sa du, hur man kan liksom undvika kommunens regler typ.
Jo, precis, precis.
Ja, för man kan ju se det som att man bara liksom så utbildar sig i kommunal, ja, verksamhet, liksom att navigera i byråkratin. Mm. Men det låter ju också som att man liksom letar efter lite krypår.
Ja.
Man får dra till Thailand så man kan träffa lite göteborgare.
Ja, har det lite jävla gott. Ja, SVT citerar i alla fall ett typiskt inlägg i den här gruppen. Det lyder så här.
Mild organiserad brottslighet.
Ja, väldigt mild.
Ja. Kan det vara?
Citat. Jag och min familj har länge drömt om en hel vintersäsong på Lanta. Min son har nu skolplikt och skolan är av sån åsikt att de driver skolplikten så hårt att inga ledighetsansökningar beviljas. Snart börjar min dotter också skolan och jag är så bottenlöst sorgsen över detta, skriver en medlem i en av grupperna.
Mm.
Bottenlöst sorgsen?
Ja.
Känner du det?
Nej, men det är ju från en viss privilegierad plattform man kan känna
det.
Den.
Det. Vi har ju pratat lite om krigs...
Fallet är så långt från privilegiet så det kan kännas bottenlöst.
Ja, jo, ja. Det är sant. Ja, vi har pratat ju lite
plötsligt
om...
Plötsligt landar man på botten hos någon som, du vet, är arbetslös.
Precis, precis. Eller så blir det krig i Sverige och så får man bara äta morötter.
Det är också någonting med att kalla Kolanta, antar jag, för bara Lanta. Det är som att man åker till landet. Jag sticker ner till Lanta här nu. Jaha, du menar landet på typ någon sorts västgötska? Nej, Kolanta. Det är ur någon sorts klimatperspektiv så är man väldigt också bekväm med olika öar i Thailand. Mm. Som att det är som att dra till Styrsö. Typ.
Hade du liksom beviljat en ansökan snabbare om det bara stod Lanta än om det stod Kolanta?
Eller långsammare.
Precis. Du hade inte gett en du hade, den har fått avslag i båda fall kanske.
Ja, bara på det liksom. Att jag tycker inte det är rimligt att vara så bekväm med Kolanta att man säger bara Lanta.
Nej. Men det framgår inte om det är just formuleringen Lanta som gjorde att Skolverket avslog det här. Men hur som helst så är det så att Skolverket står fast i sin övertygelse om att det inte är någon rättighet att gå i skolan utomlands.
Nej. Det är ingen mänsklig rättighet, ingen att, dra mänsklig rättighet
att dra till Lanta.
Och ta en time out.
Nej.
Nej. Okej, då vet så vi det. Då var det ändå så enkelt krossade.
Det är så enkelt, men i vissa kommuner så är det mindre. Och det finns också, det har varit mycket reportage kring just Solna.
Ja.
Där också föräldrar är typ så. Man kanske måste flytta för att man ska kunna...
Flytta från Solna för att kunna resa kommun. Till Thailand.
Exakt.
JLC-guldet, det var ett tag sedan det var uppe, va?
Ja.
Hur går det egentligen med den här historien? Ingen lösning i sikte, vad jag har kunnat tyda mig till här, snarare har det komplicerats ytterligare. Vi minns alla JLC, eller JL då, Lukas Simonsson och... Carl Deman var det ju. Jag glömde tappa namnet på han bara. Som köpte det här huset, hantverkare var uppe och skulle greja, hittade ett lönnfack med massa guld. Läste den här nya artikeln som är ute nu då, att de satt på det guldet enligt rättspapperna i 2 dagar. Sen lämnade in det. Svettigt ändå.
De kollade först, har vi någon som kan köpa det?
Vi har ingen aning om vad de gjorde, men i 2 dagar verkade det som de har haft det. Och det kan man ju bara ana vad som gick för tanke, eller gissa vad som gick för tanke i deras huvud då. I alla fall, det var ju så det var då, och det har inletts en konflikt där om vem som ska ha det här guldet då, kort sammanfattat. Nu visade sig då att igår så skrev vi i GP att det här upphittade guldet kan vara, och det här är nytt, så att det har förskingrats i en härva på 90-talet. Det finns tydligen en stämpel då, en företagsstämpel på insidan av en av guldlådorna, eller någon form av etui som de har förvarats i, vissa av de här guldtäckarna, som har det här, ett företagsnamn som var inblandad i den här ekobrottshärvan där 60 kilo guld försvann och hundratals svenska småsparare förlorade sina pengar. Nu ställer sig en av dem frågan, kolon, är det vårt guld som hittats efter 30 år? Det är från GP:s ingress.
Oj, vad spännande.
Jag fortsätter läsa lite i artikeln. Du hänger med på
ungefär vad det är som har hänt. Ja, och gåshuden är aktiverad.
Jag ser det. 85-åringen från Danderyd svarar inte när han i början av mars får ett samtal från ett telefonnummer som börjar på 031. När han får ett sms och läser ordet Tamstorp ringer han upp. Har ni hittat mitt gamla guld? Frågar han och skrattar. Ja, den här 85-åringen
är man fan rik. Inte nog med att man bor i Danderyd.
Mitt gamla guld!
Gamla guld.
Sjörövare som de har ringt upp i Danderyd. Han var en av de som investerade i guld på 90-talet i det här företaget då, som heter Tamstorp AB som sen gick i konkurs. Och med den konkursen så försvann flera kunders guldinvesteringar. Och nu är det sjuka som har hänt då att det här Tamstorp, det står på insidan av ett av de etuier som hittades i lönnfacket i huset som köptes av Carl Deman och Lukas Simonsson.
Det är för sjukt.
Med de roliga
perukerna. Jag är fortfarande inte säker på att detta inte är ett YouTube-prank, men det är för sjukt.
Nej, just det var det vi pratade om tidigare. Jag tänker om det är det. Allt den här 85-årige mannen sliter av sig den och så är det Anis Don Demina som bara prankt! Eller Danny Saucedo eller vem nu är som prankar mest nu för tiden. Vem prankar mest? Det är ett nytt TV4.
Ett nytt TV-program.
De prankar så jävla mycket. Vem prankar hårdast? Är det Danny eller...
Danny ja. Eller Danny.
Ja. Nej men precis, det står Tamstorp AB inuti etui, några av etuierna. Inte på allt guld ska vi säga då, men på en del av det. Och då är det ju oklart då hur det guldet kommit dit. Bara för att recapa lite grann igen då, de här syskonen som, eller så här, det är ju några syskon då, vars far ägde det här huset. Mm. Den äldsta sonen är den som har tagit över huset. Han menar att det är hans pappas guld då och att han har rätt till det. Syskonen är också inne i det här och menar att de har också anspråk på guldet för att det ska vara del av deras mammas dödsbo.
Just det.
Ja, du hör det liksom lite snårigt. Ja. JLC köpte huset och de menar väl, har väl tidigare sagt att de vill bara att det här ska liksom utredas.
Ja.
Men de menar också liksom att det finns detaljer som pekar på att det kanske inte alls är pappans guld. Liksom, så här.
Och så har vi hantverkarna.
De har ju gett upp sitt anspråk. Precis. Men det var ju de som hittade ändå.
Och de hade ju fått det enligt den klassiska lagen Finders Keepers.
Ja,
men
precis.
Den är inte alltid tillämplig.
Nej, den är inte det rent juridiskt. Som jag minns i alla fall så är de liksom ut ur matchen nu då. Som jag minns det. Men vår reporter Anders Abrahamsson då, som har tittat på det här liksom, och han har liksom varit och snackat med åklagaren som utredde de här Tamstorp AB när de konkade för 30 år sedan. Begärt ut handlingar. Ja. Real journalism från Stockholms tingsrätt och den här åklagaren då, han minns att hundratals småsparare förlorade sina investeringar och att endast ett fåtal fick tillbaka en bråkdel av pengarna de satsat då. Det var ett företag där man liksom ombeddes skicka in typ cash så att de investerade i guld åter. Ah. Man kunde också skicka in guld och att de liksom tog hand om det här guldet och investerade det på olika smarta sätt då. Och sen, så det var det som hände. Och den här åklagaren säger också att det här bolaget blandade sina kunders guld, vilket försvårade möjligheten att ta reda på vad som hänt med enskilda personers tillgångar.
Okay.
Så det var svårt att följa det här just guldet. Det. Liksom. Och jag tror att, som jag minns det, att man gav upp det också ganska snabbt för att man ville bara typ reda ut vad de här olika kunderna hade för rätt till typ skadestånd eller ersättning och sådär. Det här guldet kommer vi aldrig hitta. Typ. Mm. Sen då, om det verkligen är det här bedrägeriguldet, det vet vi ju inte. Det är väl eventuellt upp till rätten att bestämma och bedöma vart det kommer ifrån och hur det hamnat på vinden. Det vet vi inte heller. Det får vi kanske aldrig veta. Men JLC, jag säger JLC hela tiden.
Jamen,
det är ju
inte
alla tre utan det är två av dem då. Men de menar då att liksom, om den som gömt guldet på villavinden kommit över det på ett otillåtet sätt, då menar JLC-stjärnorna då att personen inte kan anse haft äganderätten till det.
Mm.
Så oavsett vem som har gömt det kanske liksom inte hade rätten att ha det. Liksom.
Just det.
Och då trycker de på att skatten är hittegods som de själva i form av fastighetsägare kan få rätt till då någon ägare enligt deras uppfattning inte har hittats. Det här står det liksom handlingar som lämnats in till domstolen. När vi ringer upp deras företrädare, juridiska företrädare, så vill han inte ge några kommentarer då.
Mm.
Men Carl Demon och Lukas Simonsson lyfter också att skatten kan ha gömts undan av någon annan än syskonens far då ett stort antal människor enligt dem genom åren bott i fastigheten. Läser jag direkt från artikeln då.
Ja, det är så spännande.
Det är det advokaten som företräder syskonen då säger, citat, det framstår som helt osannolikt att detta skulle kunna utgöra förskingringsgods då fadern lämnat uppgift om sitt guld och mottagit certifikat för dessa. Motparten har inget stöd för sina påståenden. Nej. Så man är helt oense där.
Oh, Gud.
Ja, men intrigen tätnar kring JLC-guldet.
Det är inte bara timeout föräldrarna i Solna som får avslag i dessa tider, utan även hela jävla Pajala kommun.
Ja, just det. Mm.
De ansökte om att få byta till Pajalan Kunta namn.
Ah.
För att öka statusen för minoritetsspråket meänkieli.
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 Tror jag.
Jag tror du har rätt. Mm. Regeringen sa nej. Varför de gjorde det tyckte jag var lite oklart. Jag förstod inte riktigt. Det stod i TTs artikel att ingen annan kommun har två namn. Så jag antar att de ville ha det här andra namnet som ett komplement.
Ja, ah, just det. Typ. Behålla båda då.
Precis. Medan det är så här, orter där det finns stora närvarande minoritetsspråk ska gärna skrivas i den mån det är möjligt på båda språken. Men då ville man kanske ha någon slags officiell status
det.
För detta.
Då hade de kunnat ha en sån slogan som var så Pajala, so good they named it twice.
Twice, exakt.
Klassiker.
Exakt. Mm. Är det Baden-Baden som har det? Nej, vilken är det som har det?
Jag vet inte. Nej. Jag har bara hört det på amerikansk tv. Liksom. Ja.
Det här fick mig i alla fall att tänka på några andra platser i Sverige som velat byta eller bytt namn. Och jag tänkte att du nu, Kalle, skulle få vara efterklok och säga vann rätt eller fel namn.
Efterklok med Kalle Berg. Vilken bra liksom, vignett, vilket bra segment.
Jag kände också det.
Förlåt, förklara en gång till, vad ska jag göra? Jag blev så tagen av namnet.
Du brandade direkt på att allt är Kalle Berg också. Efterklok med Kalle Berg. Ja, men jag gillar det, det är skitbra.
Det kan vara andra också.
Jag kommer berätta om några städer som har bytt namn eller velat byta namn. Och så har de fått ett beslut och så ska du säga om rätt namn vann.
Okej. Okay. Mm.
Lidköping, känt exempel kanske, ville byta namn 2012. Av en ganska uppenbar anledning. De var sjukt trötta på att bli ihopblandade med Linköping. Ja. Mm. Och för oss som inte bor i någon av städerna så måste vi också säga att det är helt opraktiskt att vi har ett Lid och ett Linköping i Sverige.
Ja, så är det.
Inspirerat av hur man hade gjort i Tyskland med till exempel Frankfurt am Main, alltså vid Main, ville de byta till Lidköping vid Vänern.
Lidköping vid Vänern.
Det gick inte igenom.
Nej.
Är du nöjd med det?
Ja, det är jag, för jag tycker det är för långt och det sticker ut för mycket. Det är inga andra ställen som heter så i Sverige.
Nej, nej.
Och då är jag väljer att vara konstater där. Ja. Däremot hade jag tyckt att de kunde få byta till typ så Lidköping.
Ja,
att man stavar
det
med SCH.
Så att det blir lite fler bokstäver som skiljer än bara en.
Ja, och tydligare i uttalet.
Ja.
Lidköping.
Nice.
Säger man inte så på dialekt? Jo, ja.
Jag tror de säger Linkan i Linköping också.
Just det. Alternativet hade varit att de bytte till Linkan.
Ja, det är ett alternativ.
L-Town, som min kompis Fredrik säger ibland.
Kan man också byta till. Och 2017 då bytte Malungs kommun. Malungs kommun, det låter inte så jätteflådigt. Man får se framför sig någon gruva och lite nedskärningar. Men de bytte till Malung-Sälens kommun. Som genast låter lite mer Stockholmsfräscht och coolt. Och det gick igenom. Vad säger du? Är det okej eller inte?
Alltså jag, enligt samma logik så borde jag ju tycka att det är fel då, eftersom de har en sån ortsangivelse i titeln. Men typ medan du ställde den här frågan så kände jag att jag typ svängde nästan i frågan, för att jag blev plötsligt progressiv istället för konservativ. För jag tänkte på, i England så heter det istället en sån Stratford-upon-Avon.
Exakt.
Typ sådana grejer. Och det tycker jag är lite has a certain class.
Ja, men det har det faktiskt.
Så nu typ ändrar jag, men jag tycker att det var bra.
Vad bra.
Ja, de
men
borde
då har vi slått fast det. Då kan ju även Göteborg döpas om till Göteborg Bränna, Borås till Borås badhus, eller jag vet inte vad det stora turistnäringen är i Borås.
Borås djurpark.
Ja, Borås djurpark.
Ja, det finns ju redan.
Ja, det finns ju redan. Det är jätteförvirrande.
Ja, men okej, det blir ju stökigt då om det skulle vara så.
Om det är fler som liksom vill lyfta fram sitt främsta turistmål i namnet.
Ja. Ja, nej, men nu svänger jag igen. Vad dålig jag är på att vara trygg i mig själv.
Vad tråkigt när det bara är första delen av Efterklok med Kalle Berg.
Ja, exakt.
Att du redan svänger. Men det är okej. Vi går vidare till det sista exemplet.
Jag är också efterklok i segmentet liksom.
Ja,
efterklok kring mig själv.
Jävligt meta.
Ja.
Och då tar vi det sista exemplet då. Sen 1500-talet ligger byn Fakt i Ångermanland. Det stavas exakt så, F-U-C-K-E-D. Fram till 80-talet så kunde ju ingen i Sverige engelska, så det var inte några större problem. Nej. Att den här byten fanns. Den här byn fanns, Fucked, antar jag det heter. Men på 80-talet, då försvann D-et åtminstone.
Ja, så de heter Fucke.
Ja, de heter Fucky.
Fucky, nej.
Men det räcker inte för alla. I en artikel i Aftonbladet från 2022 läser jag: enligt ett namnändringsförslag som skickades in till Lantmäteriet i december förra året menar byborna att man inte kan vara stolt över ett namn som Fucky. Mm. Och att byn görs till åtlöje bland annat medier och bland folk. Enligt ansökan så skrattar folk när de får höra namnet. Det skapar dessutom problem vid exempelvis annonseringar i tidningar eftersom namnet censureras bort.
Ja.
Byborna föreslog istället Dalsro. Då sa Lantmäteriet så här: vadå Dalsro? Det har inte tillräcklig anknytning till den här platsen. Nej. Och då var byborna så bara: va? Dalberget ligger jättenära. Det finns en dal i byn och det är jätterofullt att bo här. Mm. Och Lantmäteriet var bara så: sorry, you're fucked. Ni får heta fuck. Vad tycker du, var det rätt eller fel?
Ja, men jag tycker att det var rätt av Lantmäteriet också, för att det är för roligt ju.
Mm.
Det blir för tråkigt om vi tar bort det.
Tycker
det
du till och med att det som försvann på 80-talet ska in igen?
Ja, det tycker jag. Ja,
så det
tycker jag. Jag tycker att det ska tillbaka till så som det var. Nu blir jag konservativ igen, men det är också för att det är för roligt ju.
Det är därför det är så bra att göra just segmentet Efterklok med Kalle Berg med just Kalle Berg, eftersom att du är så otroligt dynamisk i dina åsikter. Nordkorea sänder trädgårdsprogram från England. Det här rapporterade BBC.
Vad är det för sjuka uppgifter du kommer med idag?
Jag vet, det är helt sjuka. Jag vet, det är så mycket sjuka uppgifter. Ja. Nordkoreas statliga TV visade på morgonkvisten häromdagen ett avsnitt av Alan Titchmarsh Garden Secret från 2010 för tittarna.
Aha, jag trodde att de hade varit där.
Nej,
och liksom...
det har de inte gjort. Utan de återsände ett program från 2010. Mm. Det här hör inte till vanligheterna. Nordkorea är ju inte känt för att utsätta sitt folk för imperialistisk västerländsk skitkultur. Nej. Obs, Kims ord, inte mina.
Rullt att de sitter och rattar med någon antenn så här. Bara.
Ja, exakt. Men
får in
olika sjuka grejer från 2010. Mm. Men Garden Secrets verkar tydligen vara okej eftersom det här då har sänts tidigare. Mm. Och det här är till Mr. Titchmarsh stora förvåning, programledare.
Ja. Mm.
Hur fan programmet hamnade i Nordkorea, säger BBC, är väldigt oklart eftersom internet är förbjudet, så de kan liksom inte tanka ner eller streama. Satelliter också förbjudna och inneha utländska medier förbjudet.
Ja.
Men Nordkorea har tidigare ändå liksom piratat grejer och visat från utland och visat i sin stats-TV från utlandet. De har inte köpt rättigheterna. Ja. Inte heller till de Premier League-matcher som de ibland visar, där de blurrar olika logger för att inte visa var programmet kommer ifrån.
Ja.
Så om Titchmarsh Garden Secrets har blivit insmugglat på ett minneskort, det vet man inte. Det kan också ha varit en deal som BBC skulle ingå med Nordkorea för typ 10 år sedan, där vissa okontroversiella program skulle få exporteras till Nordkorea. Utifrån BBC så var det så här: det är ändå bra för koreanerna att få se någonting.
Ja.
Och Nordkorea var typ försiktigt positiva.
Ja.
Men då handlade det ju om okontroversiella program som EastEnders, Mr. Bean och Miss Marple.
Inte kontroversiella program som trädgårdstider.
Nej, men precis. Det, men det skulle ju kunna vara därifrån. Eftersom Garden Secrets känns väldigt okontroversiellt.
Ja,
det skulle kunna vara det. Men är det så jävla okontroversiellt? Det är frågan. Nej. För i avsnittet som sändes på TV här om morgonen i Nordkorea hade de varit tvungna att censurera Mr. Titchmarsh från midjan och ner. Precis som man gjorde med Elvis en gång i tiden. Och varför det? Svängde han på höfterna lika sexigt? Nej, men han hade på sig jeans.
Åh nej, är det något the communist way? Är inte det arbetarkläder?
Imperialist byxor. På morgonen dessutom, där barn tittar. Det är fan för grovt alltså. Det är för grovt. Dessutom förbjöd Kim Jong-il jeans redan på 90-talet.
Va?
Och det har varit förbjudet
sedan dess. Glansdagar för jeans.
Verkligen, ja. Glansdagar för jeans.
Nu... Det är en chock när Britney Spears och Justin Timberlake tog upp.
Ja, i denim. Precis, då var det verkligen. Det
livstid.
Som ett stort fuck you till Kim Jong.
Atombomba, MTV-galan.
Ja, med nu. Denim. Ja. Så att Kim Jong-il hatade jeans, nuvarande ledaren Kim Jong-un hatar också jeans. Mm. Särskilt har han riktat in sig på att han hatar smala jeans. Han har ju annars själv otroligt breda byxor.
Ja, det är inne nu.
Jag vet, jag tänkte på det. Mm. Han har ju mittbena och sådana skitbreda byxor. Han ser ut som typ en trendig kille som är 15 år och går på Sannaskolan. Jag nämner inga namn, men jag känner tre.
Men är det liksom den nya medlemmen i hovet?
Det
eller
känns så.
Nordkoreas diktator?
Eller hur? Ja. Ja, en väldigt valid point. I alla fall, även om Titchmarsh jeans inte var tajta så var det ju ändå för grovt eftersom det var jeans. Så de har liksom blurrat hans underkropp i tv-programmet så att han liksom försvinner ner, du kan få se, Kalle, liksom i trädgårdslandet i någon slags grå dimma eftersom det är för grovt.
Ja.
Titchmarsh, som verkar vara en otrolig människa, ja, säger till BBC: I've never seen myself as a dangerous, subversive imperialist. I'm generally regarded as rather cozy and pretty harmless. So actually, it's given me a bit of street cred. Så jävla bra av Titchmarsh.
Ja, han tog verkligen det tillfället och gjorde det mesta av det.
Ja.
Du, Nyhetsshowen heter det här programmet. Idag har vi haft med oss vår reporter på plats i Baltimore, Adriana Pavlitsa, som rapporterat om den fruktansvärda olyckan där ett fartyg körde in i ett av brofästena, vad det verkar, som fick hela den här bron att rasa rätt ner i floden där. Och du har pratat om?
Jag har pratat om hur illa ställt det är med det svenska försvaret enligt gårdagens nyhetsskörd på många och åter jättemånga punkter.
Just det, Doggy Doggy Lito cancelled i Oxelösund också efter sin barndomsanekdot. Vi pratade också om att Greta Thunberg var med Aktuellt igår. Anja Jelinek var här och snackade påskmat också.
Precis så var det.
Vi är tillbaka imorgon igen. Ha det gott, alla där ute.
Ha det fint, hej hej. Glad dymmel onsdag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.